Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Bra. Men då hälsar vi alla välkomna till avsnitt 107 av podcasten Vin och vi. Och ja, det är Tobias. Vi sitter på länk idag och spelar in.
Ja, vi gör det. Vi brukar ju inte gilla det, men det här är första delen av avsnittet. Så vänta bara så kommer vi hoppa in i ett vanligt. Men vi är ju på länk av en väldigt underbar anledning. Det är att vi har två gäster med oss idag.
Vi är faktiskt
och det
på
är
länk
ju direkt från...
Från Frankrike.
Ja. Jajamensan. Så vi får välkomna CB Vin Export som har hemsidan cbvinexport.se.
Precis, vi sitter här med Annika och Erik.
Mm.
Jättekul att
välkomna.
Ha er i...
Tack så mycket.
Tack. Mm.
Kul att vara här.
Riktigt trevligt.
Mm.
Ja, vi kan ju...
Men Tobbe, varför sitter vi här med dem då?
Ja, vänners vänner kan vi väl säga. Vi får väl tacka Mio och Thomas, några av mina mycket goda vänner som för, det var väl ett halvår sedan tror jag sa, du vi har lite vänner uppe från Norrland som håller på med vinimport. Skulle ni vilja prova de vinerna? Ja, varför inte? Och därifrån gick det vidare. Och inte trodde jag att ni skulle ha ett så fantastiskt sortiment som ni har. Och ju mer man började gräva in er, desto mer nyfiken blev jag. Så att, vi är otroligt tacksamma att ha med er idag i podden.
Verkligen.
Och de fyra kommande avsnitten som kommer.
Ja.
Och en eloge till en hemsida också. Väldigt lättöverskådlig och informativ måste jag säga.
Tack. Då ska vi skicka ett tack till Isak Järne också som har hjälpt oss jättemycket. Han bor i Stockholm. Mm.
Ja, nej, men det är väldigt, väldigt clean och lättförstådd. Jag håller med Jonas. Det är, man vill bara grotta in mer och mer i det.
Ja.
Och det får vi snart göra.
Ja, verkligen.
Så,
bra.
Ska Let's vi gå in lite på...
It.
Ja, vilka är ni? Vi är så nyfikna.
Ja, ska jag börja då?
Ja,
vi är Annika och Erik Emanuelsson då och har bott här nere i Languedoc i 13 år i år. Vi kommer ifrån Norrland som sagt. Jag är från Hudiksvall och Erik är ursprungligen från Umeå. Vi jobbade tillsammans i Sverige innan vi flyttade hit ner. Vi har gjort lite av varje. Erik är ingenjör och jag är... Och det ena och det andra, tandsköterska och aromaterapeut och intresserad av vin är vi i alla fall båda två. Och vi började här med att jobba på ett Jean Baudelot, ett bed and breakfast. Det var min dröm sedan sjuan i högstadiet när jag började plugga franska att jag skulle hit ner och ha ett bed and breakfast någon gång.
Okej.
Okay.
Och då hade vi sån tur som vi hamnade med ett svenskt par. Som sa att dela med oss ett år då, för de ville vara mer lediga. Och det gjorde vi och då insåg vi att vi ska inte ha något sambodott för att det är jobb från 6 på morgon till 1:30 på natten, 7 dagar i veckan. Men däremot så fick vi ju lära oss då, för de var duktiga på vin och är duktiga på vin. Och fick mycket kontakter med olika vingårdar genom dem. Och tänkte redan då att vi skulle dra igång någonting, men av olika anledningar så har det tagit tid. Vi har köpt ett eget hus och renoverat det. Och på mycket annat, jag säljer hus, har jobbat som mäklare, men nu tyckte vi att nu är det dags.
Just det, var någonstans befinner ni er då i Languedoc-området så att säga, om man hänvisar till en stor stad kanske någonstans?
Det är alltså, Montpellier är ju den stora orten i närheten, det är 7 mil härifrån, eller öster om oss. Montpellier är ju en gammal stad också som de flesta andra städer är här, med väldigt gammalt universitet och väldigt känt för sin utbildning av läkare. Väldigt duktiga på cancerpatienter bland annat. Så det är, Montpellier är ju ett väldigt bra centrum. Och våran by heter Magalas, det ligger närmaste stad är Béziers som ligger närmare, lite närmare kusten var vi bor.
Okay.
Så det är ju inte Rivieran, men stränderna är bredare och längre här än då de är uppe på Rivieran. Det är inte, bergerna går inte ända fram till stränderna, utan det är mellan berg och hav. Ett område som är vinfält alltihop i princip. Och just tack vare vinfälterna så är det ju grönt här hela sommaren också. För det, de torkar ju aldrig, de hittar ju, de har så djupa rötter som hittar i vatten överallt.
Just det.
Och då blir det väldigt frodigt och grönt och vackert. Och så är det, som vi är ju upp från Umeå och man har ju hört mycket om Österlen, hur vackert det är där med det böljande landskapet och horisonten. Det förstår jag sen jag flyttade hit. För att här är det väldigt böljande och man ser horisonten åt alla håll i princip.
Vissa dagar kan till och med se Pyrenéerna nere i Spanien snöklädda.
Just det.
Så vi har en och en halv timme till Spanien och 20 minuter ner till Medelhavet.
Just det.
Wow. Och ni har väl inte så långt till Marseille heller, va? Det är rätt så nära.
20 mil, va? Till Marseille.
Ja, ungefär. Mm. 20 mil, va?
Ja. Vilket gör att ni har väl 30 mil till Italien mer eller mindre.
Ett steg. Ja, det är 40...
Dryga 40 till Nice, va?
Ja, Tunis. Sen är väl...
Ja, det är så långt till och med.
Ja, okej.
Okay. Ja, det är min geografi som får sig en liten nit här, men det är helt okej. Okay. Ja. Jag förstod inte, ni sa att ni började med en B&B.
Mm.
Hur kom det sig att ni just valde Languedoc för den B&B? Var det just att ni hade varit här, där i området tidigare, eller var det bara en ren slump att ni hamnade där?
Du hade jobbat lite grann här nere och min dotter pluggade i Montpellier. Så att, och sen tycker vi att det är mycket mindre exploaterat här än på Rivieran. Och huspriserna är av förklarliga skäl mycket lägre här. Det är vanliga människor, det är mindre tillrättalagt allting. Det är vanligt folk som bor här.
Våran by då, Magalasten, är 3 500 invånare nu då, och det är fortfarande mycket bönder, alltså vinbönder i byn som har sin verksamhet här. Så traktorerna och skördemaskinerna, de dundrar förbi här lite titt som tätt. Och det är inte långt ut. Alltså igår hade vi ett par ifrån Orus som hade fått reda på oss av min kusin som bor nere på Orust. Och de ville komma hit och vara över och ville gärna besöka vingårdar. Så då fixade vi det igår, så var vi och hälsade på två av vingårdarna bara 5 minuter härifrån. Så det, okay. det finns mycket nära till.
Just det, just det.
Arrangerar ni sådana typer av utflykter med till exempel kunder som handlar av er, eller är det bara någonting ni gjorde för att det var kul, eller?
Nej, mån av tid kan vi absolut göra det. Vi har ju, när vi klev av det här bed and breakfastet och renoverade huset här, då gjorde vi det med tanke på att vi skulle kunna ha en uthyrningsvåning, och det har vi. Vi har 3 dubbelrum och 2 badrum och kök på övervåningen, så vi kan ta emot små grupper. Men å andra sidan finns det ju andra ställen att bo på, så man kan göra större grupper också. Åka runt på.
Ja. Jag förmodar att det, som ni säger, att huspriserna är rätt så låga, så förmodar att priserna på Airbnb och liknande är inte så jättehöga i området då, gentemot till exempel Nice och liknande områden.
Det är ganska tryck på, det är stort tryck på uthyrningsverksamheten här, så att vad ska jag säga, ett bed and breakfast kan ligga på mellan 80 och 150 euro natten.
Ja, det är så.
Okej.
Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, men då är det ungefär samma priser som vi har i norra Italien.
Ja, vinerna trissar upp priserna.
Ja, ja, men det tycker vi om. Men det tycker om kanske fel ord. Men.
Hur bevandrade i vinerna från Languedoc var ni innan, så att säga? Har ni gillat vinerna därifrån tidigare? Eller snubblade ni över?
Nej, Råndalen. Men inte närmare än så.
Vi hade ett sånt där husets vin som vi nästan alltid köpte upp på bolaget. Och nu kan man ju fundera varför det smakade lika hela tiden. Det reflekterar vi aldrig över då. Utan liksom, men hur kunde det smaka likadant?
Ja. Just det. Industrivin. Vågar ni avslöja, vad var det för vin?
Gigal. Kostade på bolaget 99 spänn i många, många år.
Ja, just det.
Japp. Mm. Vi hade med deras, var det Cotteron tror jag det var?
Cotteronen, ja.
I podden. Mm. Ja, vi var väl inte jätte... Du var mer förtjust än vad jag var, om vi pratar just den. För det är ju så att Råndalen är ju inte så långt ifrån där ni är i grund och botten. Och mycket av vinerna går ju lite hand i hand med vad Råndalen gör, fast då lite annorlunda. Som vi har lite andra vindar och så vidare och en annan temperatur.
Det är några delarna men... Languedoc, väl? Ja, förlåt.
Ja, och hur, när ni tittar på vinerna i Languedoc, hur ser ni dem på gällande matmässigt? Eller är det dricka i soffan och chilla vin, eller är det bara matvin? Eller hur ser ni karaktären, speciellt på röda viner? Och speciellt skulle jag vilja fråga, jämförelse med det som ni har provat tidigare på Systembolaget som ni lite pratade om där också. Vad ser ni den stora skillnaden mellan Systembolaget och det ni faktiskt provar och köper på plats?
Ja, det var en ganska svår fråga egentligen. Vi var alltså här när det gäller röda viner, så en stor del är ju lite tyngre viner men det finns ju alltså röda viner som är sommarviner och som är väldigt goda ändå. Det finns en druva här som heter Aramon som några få vinbönder gör vin av numera. Det var ju den stora druvan för en gång för länge sedan här då. Men och då, den var ju väldigt lågt klassat, det är vint som vin. Men nu gör man det på ett annat sätt. Man klipper bort klasar man inte vill ha med och bara drar ner mängden skörd så att man är nere på 20 hektoliter per hektar nu mot 250 tidigare. Så att det är en väldig skillnad på produktionen där. Men det är det lättaste röda vinet. Nästan inte så mycket lättare än en lätt Pinot Noir, men faktiskt väldigt god. Man lär sig uppskatta den mer och mer. Sen finns det ju en tung morväder, ska det ju vara riktigt rått kött till ungefär för att det ska bli.
Ja, just det.
Inte rått.
Nej, inte rått kött, utan rått kött.
Blodig biff.
Ja, blodig biff.
Blodig biff, men inte helt rått.
Ja. Nej, men det finns ju syraviner också.
Hur är matkulturen i Languedoc? För vi vet ju Frankrike generellt är ju väldigt stark i sin matkultur, men hur ser ni på området?
Ja, det finns ju traditionella rätter. Det finns någonting som heter cassoulet som är en gryta med vita bönor och korvar och kyckling eller sån här en anklår och väldigt mastig. Det finns väl ganska många sådana rätter som är liksom bondmat, om man säger.
Ja, det gör det.
Mm. Blodkorvar och lite sånt där. Men alltså restaurangerna här har ju allting.
Sen är alltså skaldjur är ju också framträdande här i och med att det är en lång kuststräcka och det finns ju mycket ostronodlingar och musselodlingar och även vilda, både musslor och ostron.
Gud vad gott.
Mm. Ja, det är fantastiskt gott. Och så finns det ju viner, alltså det finns en ett vitt vin, om vi ska halka in lite på det, som heter Pickpool. En druva som är ju speciellt uppskattad för skaldjur. Men det passar bra till mycket annat.
Det blir
spännande.
Ja, ni har ju ett enormt sortiment av vin. Och om man tänker sig, om man tittar på de producenter ni har valt, hur tänkte ni när ni valde just de producenter ni har? Fanns det någon tydlig plan gällande det här med om de är ekologiska, eller var det mer den kontakten ni fick dem, eller handlade det bara om de godaste vinerna? Alltså hur gick ni tillväga när ni valde ut? För det finns ju en otrolig mängd av små producenter i ert område Languedoc.
Där kommer vi väl in på det här hur jag mådde på nätterna. Om vi hade varit bortbjudna och blivit serverad vin, och så kanske man, och då visste jag hur mycket jag hade druckit. På natten fick jag sitta i sängen med hjärtklappning. Nästa gång var vi bortbjudna på ett annat ställe och drack ekologiska viner, och jag hade druckit samma antal glas och så gott. Och då började jag på fundera hur det här hängde ihop. Och det är ju, de sprutar, vissa gårdar sprutar fortfarande väldigt mycket. Och här får man ju använda Roundup. Det är tråkigt. Så att vi har valt att kontakta de gårdar som inte sprutar och som jobbar medvetet. Jag ska säga, med miljömedvetenhet. Är de inte helt ekologiska eller biodynamiska, så jobbar de i alla fall mot att bli, eller ja, är under transformering, eller ja, de jobbar ekologiskt även om de inte har stämpeln.
Sen har det väl,
det kostar ju en del att ställa om produktionen till att bli ekologisk också.
Det tar 3 år.
Ja.
Mm. Jag vet, det påverkar säkert att vi har en granne då, som vi också säljer hans vin i Sverige, som vi har umgåtts väldigt mycket med och frågat och lärt oss och lärt oss och lärt oss. Och då, han är HVE, heter det, alltså högt miljövärde i princip. Och han är väldigt, väldigt noga med vad han gör. Han har inte biostämpeln, för det tycker han är lite larvigt och onödigt. Men för det kostar ju bara pengar också. Han gör rätt ändå. Mm. Och det har ju påverkat mycket vårt sätt att se på vin. Att vi har fått ett bra umgänge med honom och en bra lärare. Han och hans svåger, för svågen, de samarbetar och de är lika duktiga båda två.
Sen var det ett annat viktigt faktum när vi valde gårdar, att det ska vara trevliga människor att ha att göra med.
Väldigt viktigt.
Just det. Mm.
För vi kan ju åka dit, vi har ju åkt till flera av dem här och sagt att nu har vi kompisar här, kan vi få komma. Erik har ju varit ute med folk ute och klippt, alltså skördat. Och det är jättekul när man kommer från Sverige och inte har varit med och ser hur det går till. Och sen till kabben och sett hur de bereder vinet då.
Ja, det tycker ju folk är väldigt intressant, att komma in då i kaveln och lära sig hur man gör vin, alltså grovt i alla fall, och se den utrustning de har. Som Bruno här, grannen, han har ju utrustning från 1936 som han fortfarande använder mycket av, alltså betongkubbar och sånt där, och mycket manuellt arbete. Mm. Och inte det fysiskt enklaste.
Han är ju vinbonde på pappas sida, 8:e generationen tror jag. Och på farmors sida, där har de inte, de vet inte när hon började. Det finns liksom inget slut. Det är väl någonstans när Jesus föddes, tror jag.
Så det här med människan bakom är oerhört viktigt. Mm. Att man, och så ska det inte vara för...
Vi vet ju att...
Jo, och så har vi det ska inte vara för stora vingårdar heller, utan lite rimliga. Den största som vi jobbar med har 80 hektar. Och det är en ganska stor vingård för att vara i det här, den här regionen. Men är den enda som är så stor. Ja, det är bara så.
Och de har ni någon koll på hur många vinodlare det finns i området i Languedoc?
Massor.
Någon som har räknat.
Jag har ingen aning.
För det. Många myrar finns det i Lysa.
Det är stort.
Varje by har ju...
Ja, men det är väl...
Ja, just det.
För det är väl ungefär 60-70% är ju kooperativ fortfarande i Languedoc. Det var ju varit mycket, mycket större tidigare. Men det går ju mer mot de här mindre bönderna som jobbar. Ser ni någon röd tråd mellan de vinmakarna ni har gällande, om man tänker, som ni sa, betong eller små barriks eller är det stora, om man säger bott. Hur tänker de? Har de helt olika tankar? Ni bara följer efter det ni tycker om, eller kan man se att de flesta jobbar lite åt samma håll?
Jag tycker många har sin egen idé liksom.
Ja.
Det existerar både betongtankar och vad heter det, glasfibertankar och
rostfria
och
det är som vi har en annan granne som bor på samma gata som oss, tre hus härifrån. Hon är en tjej som är 35 år eller något sånt där då, som har tagit över efter sin morfar. Och morfar, han var kooperatör och gjorde bara bulkvin och sånt där och levererade druvorna in till kooperativet. Men hon har transformerat till stor del. Hon började för ja, i stort sett ungefär när vi flyttade hit. Så i hennes kav sprang vi kors och tvärs och klättrade upp och ner och ut och in och sånt där. Utan att hon var där bara och visade också. Så det var rätt roligt. Men hon och hennes föräldrar tyckte det var lite jobbigt att driva det gamla med gamla utrustning och sånt där. Så de har byggt en helt ny anläggning med den vilda åt föräldrarna också. Än bara utanför byn här. Ja, där var vi igår bland annat också. Men hon har alltså fyra, tror jag, betongkuvar som är alltså nytillverkade, helt nya. Då, just för att de är trögare temperaturmässigt. Och det tycker hon är väldigt bra. Och sen har hon mycket rostfritt också förstås. Och någon enstaka plastbalja där. Och förra pressen hon hade, den var från 1936, så den var ju lite jobbig att köra manuellt liksom och justera remmen hela tiden så att det skulle halka av.
Hur experimentella är de i området? Är de väldigt traditionella eller finns det de som experimenterar med tillverkningen?
Tycker jag nog.
Ja, det finns ju en av vingårdarna, Goral, de har ju såna här amforer och gör vin.
Amforer, just det.
Ja.
Amforer, alltså.
Av någon jag har inte riktigt fattat anledningen.
Men det är sandsten, va?
Ja, lera är det, tror jag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ja, kanske
det.
Lera, ja. Någon sorts lera.
Men det har någonting med att det cirkulerar inne under jäsningen automatiskt i de där, och det ska vara bra då. Men de har ju även då...
Ja, men det är ju...
Ja, de har även gamla utrustningar, alltså betongkuvar och inox också. Då, så att de var, men de hade haft en sen tidigare, sedan några år. Så i våras hade de fått hem en ny sån där då, som de skulle börja använda.
Och så har de akaciafat. Jag vet inte om de har ek också, ja. Men de har akacia också. Okay. Jag pratade med en av vinbönderna om igår och han sa, det är ganska tufft mot vinen. Om man jämför vin som har legat på akacia med ek, om man ska göra en blandning, så ett fat akacia motsvarar 5 fat med ek i en blandning om man ska ha liksom. Tyckte han att det var mycket.
Är akacia någonting som är specifikt för området?
Nej, det tycker jag inte. Eller ja, det finns väl.
Det är ju inte så vanligt. Nej. Jag tror inte det är väldigt specifikt för området. Utan det är sådana som vill prova sig fram lite grann som testar.
Ja, okej.
Okay. Och han brukar alltså inte ha några fler akaciaplat av den anledningen.
Ja.
Och de här...
Och en fråga gällande ert utbud. Har ni tänkt att expandera utanför Languedoc, eller är det Languedoc som ni ska stanna? Har ni några specifika planer för framtiden som ni skulle vilja dela med er, eller har ni just börjat titta ert sortiment?
Vi har det sortiment vi har.
För det är fantastiskt.
Det sortiment vi har idag, det är ju representativt för området kan jag säga, men vi hittar ju ständigt, i synnerhet jag hittar, den verkar kul och den verkar, den vill jag, och då säger Erik stopp, nu har vi de här, nu börjar vi så här, nu lugnar ner det.
Ja, det drar ju med sig lagerökning och lagerkostnader på ett helt, ju mer viner man har, ju mer fler vingårdar man har, desto större lager måste man ha. Mm. Och det kostar pengar också. Det där får vi följa med omsättningen i så fall då, om vi lyckas med få till ordentlig omsättning. Mm. Men nu har vi 13.
13 vingårdar. Men vi har fler kanske som, 14.
Ja. Men sen är ju logistik med det hela också. Det ska, flaskorna ska transporteras. Kors och tvärs.
Ja, just, såklart.
Så att de vingårdar som vi har nära till, de kan ju vi åka till och hämta lådor med vin. Och så, sen har vi en logistikfirma inne i Béziers som sköter om att packa om det i såna här kraftiga kartonger då, som tål att transporteras och kastas och så. Och vinet ska ju dit till dem på något sätt. Och där har vi då vingårdar långt härifrån, så blir det lite bökigt och kostsamt.
Ja.
Men sen just att expandera
utanför regionen.
Det här är så stor region, alltså Languedoc har ju alltså olika områden i sig, de är lite olika typer av viner och så som Corbière är ju en sorts vin här nere, och Minervois-viner och Forcher, och det är ju flera olika appellationer som finns i här omkring. Så att, och i de här vinerna, just för klimatets skull och för terroirens skull, så är de ju liknande.
Men ändå är väldigt olika.
Ja.
Mm.
Och så, men jag börjar på...
Och det är väl lite det som...
Vad sa du?
Ja, förlåt. Ja, men jag tänkte just att det är lite det att vi har ju till och med... BK Wines har ju till och med skrivit en bok om Languedoc bara som område. Och jag tror att ibland kanske när folk går in på en hemsida så ser man att det är bara ett visst specifikt område på gott och ont. Men jag tror i ert fall så är det bara positivt att ni har just nu fokuserat på ett område och det är bara viner därifrån. Det är ändå 90 eller var det nästan 80 viner ni har på er hemsida plus lite olika paket som finns. Så att det är ju otroligt.
Och det är väl en av våra styrka kommer jag på, att vi bor här nere och att vi känner producenterna och att händer det någonting så åker vi över bara och säger vad är det här för någonting. Vi var på en restaurang faktiskt, det kan vara en liten anekdot, IBC, en fin restaurang som ska vara jättebra. Och så fick vi ett vin, eller vi beställde in ett vin från en av bönderna här som vi vet hur det ska smaka. Och det var inte bra. Jag tog ut den flaskan och då hade vi med oss ett par som är duktiga på vin. Och de tyckte väl att vi var lite gnälliga. Men när man vet hur det ska smaka, så efter andra flaskan, då tredje flaskan var bra. Och så träffade vi på honom här inne, om det var på affären eller någonting, vinbonden. Så vad är det för vin du levererar till restaurangerna? Va? Vad säger du så? Ja, och jag måste ringa på en gång. Och dagen efter så stod det en flaska på våran trapp här.
Underbart. Helt underbart.
Men just det här med det.
Ja. Och, om vi går
just
in
det här med Beko Wines. Det är rätt intressant också, för att de tycker att det här är en väldigt intressant satsning som vi gör. För vi har haft, av en slump bara så blev det, eller har vi kontakt med dem, och de ska ju när de får tid någon gång mellan allt resande komma ner och hälsa på.
Åka till våra bönder.
Ja, och hälsa på våra bönder. De känner ju till många av vinbönderna här nere sedan de skrev böckerna. De och Bengt Rydén. Och då, så därför kan de ju, en av de vingårdar som de skrev om, minst en har vi också. Så att de är,
men den större delen hade de aldrig hört talas
om. Nej, det kommer ju nya hela tiden.
Ja, och det kan jag ju säga att för mig själv så är Per och Britt de två absolut mest högt rankade inom Sverige när det gäller vin. Och skribent på skribentsidan. Jag tycker inte finns någon som är i närheten av dem tyvärr i Sverige.
Ja, nej,
det är en annan diskussion. Vi har bjudit in dem till podden så vi får se om de kommer med lite längre fram. Så att, jag brukar prata med Per ibland. Ja, hur funkar det när man beställer vin från er? Jag såg på hemsidan att ni har leverans en gång per månad.
Och det var väl ett miljötänk till att börja med. Att vi ska inte hålla på att köra fram och tillbaka i den linjen. Man får fundera lite grann vad man vill ha. Och sen skickar vi en bil när det är liksom vid ett visst datum då. I slutet på månaden. Men alltså, skulle det vara akut, någon vill ha ett vin till ett bröllop, då är det klart att man kanske inte är en flaska, men... Men för att försöka leva upp till det här med miljötänk så var det våran idé. Det kanske utökas, vi får väl se hur mycket det kommer att röra på sig framledes.
Vi gjorde en sån insats just före jul. För min bror, han hade glömt att beställa i tid. Och då frågade han om det skulle gå. Och då var vi i Sverige alltså. Så vi kunde inte göra något manuellt jobb själva här nere, utan... Men då var en av våra vingårdar, en av dem nere i Limo, som gör bubbel och sånt också. Och en fantastisk Pinot Noir, som ni ska prata om någon gång framöver, tror jag. Eller jag, någon vecka.
Nästa avsnitt, imorgon.
Och då telefonledes så lyckades vi få iväg en leverans på några kartonger, fyra kartonger eller sånt där därifrån. Och det kom fram igår precis som det skulle.
Bra att kunna testa det också, när det blir akut också.
Men då, en sån där gång, så då är det en förutsättning att man kan bara ta från en vingård. För att få dem till att plocka ihop någonting som de inte vet om de ska plocka ihop då hos logistikfirman. Det går ju inte än så länge. Men på sikt så ser vi ju att vi kommer ha lagret där. Och då blir det plockningen en annan sak.
Och jag förmodar att det är bara ni två. Ja. Det är bara ni två som jobbar i företaget. Så att mejlar man till er så kommer man till er två. Till exempel om man har frågor om sortimentet eller om specifika viner. Vilket gör att man vet att man får rätt hjälp på en gång. Det är ju fantastiskt. Och en sak som många svenskar är alltid oroliga över när det gäller att handla i Europa är ju gällande det här med punktskatt och liknande. Hur funkar det när det gäller ert företag? Betalar jag skatten själv eller är det...
Vi betalar moms, båda in. Skatterna, både moms och alkoholskatt i Sverige. Och nu har ju de lyckats fixa till det, så nu ska man deklarera och betala alkoholskatten en gång i veckan.
Nej. Ja, jag vet, jag har hört det.
Det blir bara roligare och roligare.
Allt för att försvåra. Ja. Nej, men det är en viktig punkt att våra både lyssnare och de som handlar i Sverige känner sig trygga. För det är någonting som vi får, inte dagligen men veckovis, så har vi kunder som, eller lyssnare som frågar gällande det här med internetköp och hur det funkar. Men då har man ju väldigt trygg.
Ja, det är ju. Och det är tryggt för oss också. För att visst, vi kan ju skicka vinerna.
Skulle kunna.
Vi skulle kunna skicka vinerna alltså ut oskattade, så att säga, och så är det upp till kunden, slutkunden då, att betala din skatt. Men händer det någonting och struntar de i, då är det vi som torskar i alla fall.
Är du säker på det?
Ja, jag tror det. Jag hade fått det för mig åtminstone.
Ja, men vi betalar i alla fall. Ja, så...
det ska vara...
Ja, det är väl skönt.
Ja, men det är underbart det är att höra.
Ja. Och det finns ingen maxantal på beställning. Man kan beställa i stort sett hur mycket som helst.
Ja, hur mycket som helst.
ju mer desto bättre.
Vill man beställa en flaska så kostar det lika mycket som att skicka en kartong.
Ja, just
så att det är lite dumt att kanske köpa en flaska. Däremot får man ju blanda som man vill. Nej, med gårdarna.
Ja, vad...
Som man skulle vilja testa något, två flaskor därifrån. Mm, och så.
Det är jättebra.
Ihop det.
Just det.
Mm. Vad kostar frakten?
Jag börjar på 295 och sen går det uppåt.
En kartong.
Precis, det finns en,
Så det är en...
Det finns en lista på er hemsida, tyckte jag såg, där var per kartong man betalar kartonger. I.
Det är sällan någon beställer mer.
Ja.
Väntar ni bara efter det här avsnittet?
Det är alltså en del av våra kollegor i branschen, de säger att det är fraktfritt. Men någonstans så ska ju fraktbolaget ha sina pengar. Och det kommer ju från vinet på ett eller annat sätt ändå.
Mm.
Så det är...
Ja, det är ingen välgörenhets...
Nej, det är ju inte det. Någonting ska man väl ha egentligen om man ska leva också. Äta lite mat ibland.
Mm. Emellanåt.
Ja, och det är därför det blir intressant att se lite hur vinerna är. Mm. Den kvaliteten som vi får.
Ska bli mycket spännande.
Nu är vi ju nästan i läget att vi... det här blir ju egentligen, det kommer att sitta ihop med första avsnittet där vi kommer att prova de röda vinerna från er. Om ni skulle bara ge en liten hint om de sex vinerna som vi har provat, varför tror ni att de kommer att vara det som är intressant? Och är det någonting specifikt ni skulle vilja highlighta gällande de vinerna?
Ja, vi har ju, dels har vi, om inte jag kommer ihåg alldeles fel här,
vi har ju valt ett brett spektrum, om man säger. För att man ska få pröva på lite olika druvsorter. För vi var ju med i munskänkarna innan vi flyttade ner hit. Men det viktigaste jag lärde mig där, tyckte jag, var att jag skulle kunna sortera ut den druva jag tyckte om. Och här har man ju områdespecifika. Mer eller mindre, kan man väl säga. Pinot Noiren är ju inte just här uppe där vi bor, utan det är ju mer där det är svalare då, nere i
Limoges. Ja. Ja, alltså vi
Limoges.
I och med att vi bor här nere i södra Frankrike och vi har ett distrikt som heter Limoges nere i, där nere då mot Pyrenéerna, och där de gör ju blankett de Limoges, och det är ju ursprunget till allt bubbel. Det var ju ett kloster.
Säger de alla?
Ja, det har de papper på.
Ja.
Gamla dokument från, om jag minns rätt, 1544 eller något sånt där. Men det där håller ju inte champagnefolket med om. Men den där munken som var nere i klostret i Limoges,
Vi ska inte gå in för mycket i den diskussionen.
Vi kan tala med i bubblet kanske.
Ja, det kan
man. Men de gör en Pinot Noir för att de har svalare klimat.
Ja.
Och vädren, den är, vad ska man säga om den? Den är fantastisk. Det...
Ja.
Bland annat är ju att få en sån här flaska tycker jag är så häftigt. Hon handskriver med guldpenna på flaskan och hon lindar in varje flaska i cellofan, vad heter det? Silkespapper.
Och så är de numrerade flaskorna, för hon gör ju bara ett visst antal flaskor de år hon gör det här vinet.
Det är en kvinna som driver vingården, ja, och hon har många hektar. Har hon?
16.
Och det handplockas ju allting.
Ja.
Det gör de flesta här. Syra, ja. Det är mycket favoritviner här. Mm. Svårt att skilja.
Alltså
Cabernet Franc.
Ja, det är både Carignan, vi har Grenache, Saint-Sault, Cabernet Franc.
Den ser jag fram emot.
Och just att vi har, ja, Cabernet Franc, ren Cabernet Franc är ju helt underbart att få testa. Och även Carignan, som vad jag förstod är den största druvan i regionen, Languedoc. Och det är ju inte heller konstigt när vi är så nära Spanien, som också har en väldigt stor del av Carignan i sitt sortiment. Nej, vi ser verkligen fram emot, och
det blir spännande viner uppe.
Det börjar rinna lite i...
Snålvattnet börjar rinna på Tobias.
Japp.
Ja, oj.
Sex dagar här nu.
Det är så det jobbigt.
Ja, det är hemskt.
Imorgon
provar vi.
Yes, imorgon V11. Men, ska vi börja njuta av viner.
Utanför programmet, hur... Kör ni det direkt då, eller spelar ni in det och sänder det senare?
När vi vet att vi spelar in det, och sen så kommer vi släppa det på
onsdag till veckan.
Onsdag.
Kul. Ja.
Nästa vecka.
För att jag tänkte göra vårat nyhetsbrev så att de som vill kan gå in och lyssna då.
Ja, men gör det, precis. Så nu har jag inte vilket datum det är i huvudet då, men till onsdag nästa vecka.
29.
Ja, det
stämmer. Yes. Vänta, 29 kan inte vara. Det är
första mars.
Det är inte skottår i år.
Nej, det är
skottår i år. Är det första...
Nej, eller det andra mars.
Men första mars.
Ja, det är i alla fall en onsdag.
Just det. Just det.
Första eller
onsdag till veckan, och sen får vi ta en utredning om vilket dag.
Det är onsdag.
Skitsamma vilket nummer det är. Det är
men det här, alltså de här röda vinerna, det står ju i underlagen av våran vad det är för någon. Och det är för någonting och hur de gör och sånt där i huvudsak. Carignan här till exempel, den är ju...
Ja, det är jättebra hemsida på det viset man kan läsa till sådär. Så det kommer vi definitivt använda oss av när vi spelar in.
Han är ju... som gör Carignan här, det var där vi var igår också. Han är ju väldigt mycket för det här med maceration karbonik. Så han har ju tre sådana viner som görs på det sättet. Och två av dem är... han har två som är maceration karbonik. Han har tre olika Carignan. En som är skördas manuellt visserligen och transporteras på vanligt sätt. Men de andra, de plockar han i lådor och hanterar med silkesvantar i stort sett. Innan de vinifierar.
Men även det vinet som inte är alltså den enklare Carignan, eller enklare, den traditionella Carignan, den är jättegod också.
Ja.
Men man kan inte skicka alla.
Nej.
Nej. Men den där maceration karbonik, är det, förklar det, är det karbonik, är det kolsyra?
De plockar druvorna manuellt, och sen de jäser dem i betongkubbar, de pumpar inte in druvorna i kubben för att de ska i princip hamna hela med klase och allt i kubben. Och då är det någon, jag kan inte det 100%, men det är tydligen enzymer i skalet på druvorna som sätter igång någon process så att det bildas jäst. Och så sen så efter en 14 dagar då tappar de om, alltså då pumpar de ur kubben och går igen via en press då, och josen pumpas över då till
Först tar alkoholjäsning. Vi tar inte juicen först.
Den jo, men som det, ja, den som rinner, jo, men det blir ju samma med pressningen också. Jaha. Det kommer allting. Mm. Och sen startar då
alkoholjäsningen.
Då. Och det här med kolsyra, det bildas ju vid jäsningen rätt mycket. Och det ligger då som ett lock uppe på så att inte syret ska gå in och förstöra vinet för mycket. Men ändå blandar de omkring det för att få ur skal, färger och smak ur skalen också, det som är kvar. Så det är mycket handarbete.
Mm. Just det.
Ja.
Ja, verkligen.
Men sånt där kan man ju få följa med och titta på faktiskt om man kommer under den perioden.
Just det.
Ja, verkligen. Jonas, ska vi köra en avslutningsbara tack då? Så kan vi väl avrunda. Så fortsätter vi imorgon med...
Precis, vi har ändå spelat in i vad blir det? 50 minuter. Och jag tror 10 minuter går väl bort på lite snack i början. Så att, ja, men det är bra.
Ja, minst. Där går det lösa. Jättebra inspelning. Vi har massor av bra material. Och sen som sagt kan vi kolla på om vi ska göra någon till inspelning just för det vita rosé. Och
men då återkommer ni om det, eller?
Bra. Jonas, vill du göra en... Jajamensan. Vill du göra en själva avslutning?
Kan jag göra. Men kul. Det här gör ju bara att man blir ännu mer sugen på att prova de här vinerna imorgon. Och sex... helt okänd, för mig okända viner från Languedoc. Det ska bli riktigt spännande. Och
ja, jag håller med dig.
Och vi återkommer väl förhoppningsvis men till intervju inför de vita vinerna och de mousserande vinerna med Annika och Erik om ni har tid, det vill säga. Vi ska inte ta
upp all er tid.
Men, ja, vad snällt, det tackar vi för. Men du, ja. Tobias, ska vi prova lite viner?
Ja, det ska vi.
Då tycker jag vi gör det.
Du, jag skulle vilja säga skål och klinga, men jag har tyvärr ingenting.
Men då säger vi bon degustation.
Ja, bon degustation.
Ja. Och tack så himla mycket. Tack.
Ha det bra så länge.
Hej då.
Hej då!
Tack så jättemycket! Hej då!
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Bara på Storytel. Tove-fallet. Det olösta mordet på Viking Sally. Loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!